Hon är inte bara skådis utan hon driver också en digital mediebyrå som heter Galley Agency. Välkommen hit, Claudia Galley.
Tack så mycket.
Vill du uttala med ditt efternamn?
Claudia Galley. Jag heter Concha också.
Ja, du ser. Ja. Man tar efter regissörens efternamn också.
Precis, om man gifter sig så gör man det.
Ja.
Eller jag gjorde det i alla fall.
Hur går det med maken?
Ja, nej men alltså jag och min man, vi träffades ju när vi jobbade ihop. Vi gjorde en tv-serie som heter Starke man som spelades in nere i Skåne och Göteborg. Och det var 2010. Och sen dess har vi liksom, ja men vi gillar att jobba med varandra. Det är ju lite olika det där. Vissa tycker att det verkar vara ett skräckscenario och vi tycker, vi vet liksom nog inte riktigt hur det funkar om man inte jobbar ihop. Så att, så när han hade skrivit Swady och det var bestämt att den skulle produceras så, ja, så var det jag som var en av producenterna. Vi var flera. Han var en av dem och så hade vi en kille till som var med och producerade.
Men du, det är ju ändå hans, alltså, genombrott, vad ska man säga? Men den sågs ju av hur mycket människor då?
Jag vet inte hur många streams den är uppe i, men jag tror att det är någon så här 3 miljoner eller något sånt på Viaplay. Så det var ju det årets mest tittade film på Viaplay, vad jag vet i alla fall.
Och hur var det att liksom, du vet, ändå så här känna att man... Man har ju inte de förväntningarna och så bara slår den rakt igenom.
Men alltså han är nog mer ödmjuk. Jag hade nog förväntningar på att den skulle gå bra. För att jag vet, jag har läst otroligt, jag har ju liksom arbetat som skådespelare sedan jag var 14. Och jag har läst otroligt många manus. Och manus är ju, det är ju en konst att läsa manus på ett sätt. Därför att du måste se bortom en massa saker. Och du måste också lägga till begåvade skådespelare och sånt där i dialogen. Och också någonstans litar man på att skådespelarna kommer göra sitt utav materialet och bla bla bla. Men jag kände direkt när jag läste Swady manuset att det här är, alltså det var så roligt. Jag skrattade liksom, ja men jag brukar säga att man i alla fall ska ha ett så här rejält skratt var tionde minut i en riktigt bra komedi. Gärna fler, men ett riktigt skratt var tionde minut. Och jag skrattade mer när jag läste Swady. Så att jag kände nog från början att det här kommer bli en succé. Men sen vet man ju aldrig, så är klart att det är nervöst när man lägger ner, framförallt när man jobbar i par också, så lägger man ju verkligen ner hela sitt liv i det. Men det gick ju bra.
Han är så härlig, Manuel.
Han är fantastisk.
Om ni undrar vad hennes man heter, ja, Claudia alltså.
Ja.
Jag har ju haft honom i podden också. Mm. Och jag tittar ju på Swady, eller jag har sett filmen då. Jag är en av de där 3 miljonerna.
Aha.
Och det är så roligt, för vissa av de där grejerna är så spot on.
Aha.
Som när man inte blir bjuden på middag liksom. Aha. Och får sitta på rummet.
Ja. Ja, men det är ju det som också var lite roligt när vi gjorde... Eller när vi jobbade med filmen, att mycket av det där är ju hämtat från Manuels verklighet. Även om det absolut inte är någon slags skildring från hans liv. Men han är ju född och uppvuxen i Lindängen i Malmö. Och jag är född och uppvuxen i Solsidan i Saltsjöbaden. Så vi har ju den där liksom krocken. Sen är han kanske ganska lite Lindängen och jag är ganska lite Saltsjöbaden egentligen. Men ändå, vi har ändå de där ytterligheterna med oss i livet. Och det gör ju att man kan berätta en sån där historia på ett väldigt bra sätt.
Och hur är det då att träffa en man som kommer från en förort när du är uppvuxen då på Solsidan? Känner du att ni har haft en sån här kulturkrock?
Nej, men alltså, jag tycker inte det. Alltså, vi är så jävla lika som människor. Och någonstans så är det ju människor som det handlar om. Man är ju liksom inte sin bakgrund eller sin uppväxt eller sina föräldrar eller sin omgivning. Alltså, man är ju den man är. Och jag tror att där är vi så otroligt lika och brinner för samma saker och värderar samma saker i livet och sådär. Så att jag har aldrig riktigt känt den krocken. Sen kan vi ju ibland, jag vet när vi träffades, jag har ju, min pappa är ju italienare, eller var italienare, han lever tyvärr inte längre. Men jag har ju en uppväxt där det ansågs vara väldigt exotiskt att ha något annat påbrå än bara svenskt. Ute i Solsidan så var ju liksom att vara halvitalienare, det var ju super exotiskt och härligt. Och det var ju bara så här designkläder och god mat. Och när jag träffade Manuel så pratade vi mycket om det där, hur man blir sedd på som människa. Och då förstod jag ju från hans sida att han har ju snarare försökt göra tvärtom. Att liksom kanske försvenska sig i många sammanhang. Framförallt kanske filmbranschen och så. Där det alltid har sett som att han med sin bakgrund ska berätta en viss typ av historier. Och jag har ju alltid bara sett att man har någon annan typ av bakgrund än svensk som en lyxig grej. Så där märkte vi skillnaden, att han har försökt försvenska sig och jag har försökt så här italienifiera mig hela mitt liv.
Men sen så vill jag ju också säga det att Italien på 50-60-talet när alla kom hit som arbetskraftsinvandring så var ju det inte riktigt fint att vara italienare.
Nej.
Sen kom ju alla andra invandrargrupper till Sverige, då blev ju helt plötsligt nu är det ju lyxigt att vara italienare. Ja, det är Capri och det är Santorini och, ja. Det var ju för sig Grekland, men same. Ja, potato, ja. Potato. Nej, men hela Amalfikusten, man
ja, ju, ja.
Det är så här, som du säger, nu är det ju liksom bästa möblerna från Italien.
Ja, men och sen också kläder. Får man ju lägga på det att jag växte ju upp då i Solsidan på 80-talet. Det fanns ju inga invandrare där överhuvudtaget. Jag hade några kompisar som var adopterade på sin höjd. Alltså så här, så att ha någon typ av annan ursprung var ju exotiskt och hade ju absolut ingen negativ klang, utan det var ju bara positivt.
Sen kan man ju säga att det som förenar er är ju er kreativa sida. Så att jag menar, såklart. Så att ja. ni rent genetiskt kan man ju säga så är ni ju lika.
Ja, men precis. Alltså vi brinner för samma saker och vi älskar våra jobb och vi jobbar gärna 24-7, men vi är också gärna med våra två barn 24-7. Så att vi lever liksom lite i symbios på det sättet. Vi har samma värderingar och värdegrunder.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Din syster är ju scenograf. Hon jobbar ju också med en kreativ. Hon har ju också en kreativ ådra. Mm. Du är moster till Josefin Bornebusch.
Precis.
Kan man ju inte tro.
Nej,
du är ju babisen.
Ja.
Så det är väldigt mycket. Ja, vad kan man säga? Din mamma har ploppat ut väldigt mycket kreativa själar.
Ja, alltså både och. Vi är ju, mamma har ju 5 barn. Och det är 2 av oss som jobbar inom det kreativa yrket. Så absolut. Men...
Ja, men som arab säger man alla.
Ja, det är inte så noga. Alltså. Okej, jag fattar. Ja, men då kör vi på det. Ja, nej men absolut. Vi har ju blivit väldigt kreativa, några av oss. Och även, ja, Jossan har även en bror som skriver musik och sådär. Så att han... ja, jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag vet att Sian har ju alltid varit min stora förebild när jag växte upp så där, som jag tittade ju mycket på henne, min syster då som är 20 år äldre. Jag tittade mycket på henne och såg att hon älskade verkligen sitt jobb. Och jag tyckte också att jag alltid kände som att hon typ inte jobbade. Och någonstans är ju det, då har man ju lyckats. Alltså när man jobbar och det inte känns som att man jobbar. Man suckar och stönar inte. Man liksom kan sitta och dricka kaffe och prata kreativa saker samtidigt. Jag bara såg på hennes liv och tänkte så här, det där ska jag göra. Jag hjälpte även henne ganska mycket på den scenografsidan. Det var inte riktigt min grej dock.
Det tror jag att det är.
Ja, det hade väl också varit. Men det var inte riktigt på samma sätt som hon. Hon klarar mer av att liksom ha ett hem fyllt av prylar mer än vad jag gör. Vilket man måste ha som scenograf. För du typ tar hem saker från inspelning som ska stå där i några månader tills det ska ut igen. Och sådär. Så att, ja. Men nej, absolut. Kreativa har vi blivit.
Har ni en fin relation?
Ja, absolut. Jag och Sian har alltid haft en väldigt tajt relation. Och Jossan och jag, vi har ju växt upp, i och med att det är bara 3 år mellan oss, så har ju vi växt upp mer som syskon. Och sen umgås man ju mer och mindre i perioder, såklart. Det gör man ju även med sina syskon. Men i och med att vi är i det här yrket båda två, vi har så... Ja, men vi har så nära till varandra, både mentalt tror jag, och även jobbmässigt, karriärsmässigt, att vi liksom... tycker om samma saker.
Och du vill inte ha med Bornebusch i Swady? Hon passade inte in där, eller?
Alltså jag tror att det var så att hon filmade Älska mig då. Alltså jag tror inte ens att hon kom upp på kartan när vi skulle provfilma, just därför att hon redan var uppbokad. Men alltså jag och Jossan har jobbat ihop förut, så att absolut, det är klart vi kommer jobba ihop i framtiden.
Och om vi nu går tillbaka i tiden, du säger att du har en italiensk pappa och en svensk mamma. Din mamma har varit i farten. Och det är 20 år mellan dig och din äldsta syster.
Ja.
Hur var det då? Hur var din pappa?
Ah, underbar. Alltså han var fantastisk. Vi hade ju också en ganska lång period där vi inte hade kontakt. Så att det var väl liksom inte helt enkelt för honom att vara pappa, tror jag. Jag tror inte att det var en uppgift som... Alltså det föll sig naturligt när vi var med varandra och när vi hade en relation. Men jag tror att det var mycket runt omkring som var knepigt för honom. Men sen tror jag också att det handlar mycket om en generationsgrej. Alltså min pappa var ju född 36, måste jag tänka. Jo, det var han. Född 36. Så att, alltså den generationen var ju kanske inte pappor som pappor är idag. Överlag. Om jag ska generalisera, så känner jag att alltså Manuel och hans närvaro med våra barn... Det är så här, alltså, vi hämtar och lämnar nästan tillsammans varje dag i skolan. Jag minns inte om min pappa hämtade mig någonsin. Alltså så här, på den nivån var det på den tiden, i alla fall för mig. För min mamma var hemma och min pappa var liksom den som drog in pengar och jobbade. Så att jag tror att det var en generationsgrej. Men också när mina föräldrar skildes så var det en ganska lång period där han och jag inte träffades. Så att jag tror att det var kanske svårt för honom att dela med, liksom, med problem. Alltså svårt att ta de grejerna.
Hur gammal var han när du föddes?
Han var ju 42 när jag föddes. Och det var ju ganska gammalt på den tiden. Alltså så här, jag är född 78. Idag på Östermalm så är det inte jättekonstigt att man får barn när man är över 40. Men de var ju absolut bland de äldsta, bland mina kompisar. Så där. Så att, de var inte snabbast på brännbollsplan, om man säger så, när det var brännboll i skolan.
Nej, men det är jag är 45.
Ja, du ser.
Ja, det är en ny generation som
ja,
du ser.
Ja, men det är det.
Men hur gammal var du när dina föräldrar skilde sig?
Men då var jag ganska gammal, det var 16.
Okej. Okay.
Ja.
Och då flyttade din pappa tillbaka till Italien? Eller varför?
Nej, han bodde i Stockholm ett tag och sen så flyttade han till Göteborg. Och sen gifte han om sig i Göteborg med en kvinna.
Och fick ett nytt barn?
Nej. Nej, han träffade en kvinna som var lika gammal. Och det här var ju när han var 60-någonting. Så att nej.
Du bara nej.
Inga förlåt. Fler barn. Nej.
Men varför tror du kontakten bröts? Och hur kommer det sig att ni har fått tillbaka den?
Ja, men det var en väldigt komplicerad skilsmässa mellan mina föräldrar. Jag tror att... utan att bli för privat så tror jag att det var... Det var nog svårt för alla inblandade, om man säger så. Och rörigt för mig hur jag skulle kunna ha kontakt med två föräldrar som uppenbart tyckte ganska illa om varandra.
Men inte det är ganska vanligt?
Jo, men det är det nog. Det är det nog. Men så blir man ju, tycker jag, ganska klok när man själv får barn och kanske ser hur man skulle gjort annorlunda.
Så är det ju.
Så är det. Men som sagt... De tillhör en annan generation, kanske en annan typ av erfarenhet och kanske en annan typ av kontakt emotionellt, tänker jag, med sig själva och med andra.
Ja, för jag tänker, nu är man så mycket matad med just det här. Om ni skiljer er, då ska ni vara så här, ni ska inte blanda in barnen och det ena med det andra. Jag tror kanske att man har helt andra verktyg att jobba med idag än vad man hade för 30-40 år sedan. Idag så går ju många till psykologer och i parterapi och man får liksom de här verktygen att jobba med. Och då kanske man skulle hantera det annorlunda, tänker jag. Att vi är mycket mer upplysta idag om hur det skadar barnen om man är elak mot varandra. Och tyvärr, jag vet inte om det är så, men jag kan tänka mig då den här äldre generationen, de struntade i det, utan de gick bara på sin egen känsla och de kände för den andra partnern. Men jag tror, jag har ju hört av så många liksom i min ålder som har haft en dålig relation med den ena eller andra föräldern, att, och man kanske har bott kvar hos mamman, att det värsta med det är att när man har sen blivit vuxen så här, satt ner foten och bara, vet du har snackat så mycket skit om min pappa och han är min andra hälft, alltså rent genetiskt. Så det är ju lite som att snacka skit om mig. Och hade man haft de orden, alltså ord på den känslan, så tror jag kanske att mamman eller pappan i det fallet hade förstått att så här, oj, ungen har ju rätt.
Mm.
Men det tar så många år att liksom komma ur den bubblan och se det med friska ögon så att säga. För att man är så jävla inpräntad med hur det är. Så man börjar ju tro på en sanning som kanske inte ens existerar.
Absolut. Nej, men och så är det ju. Och så blir det ju den man bor med. Kanske man springer den förälderns ärenden lite mer. Och, alltså det är alltså också så här, just i den åldern, när man är 15-16, man är fullt upp med att bara fan dela med vem man själv är utan de här föräldrarna. Det är ju då man börjar komma på att man faktiskt är en person utan sina föräldrar. Och då när föräldrarna håller på så är det, blir det ju väldigt, väldigt snurrigt liksom. Så det var ganska många år där för mig som jag... Som det var ganska bökigt. Och sen som du sa så kanske det har kommit en liten backlash på äldre dagar. När man känner att, att det liksom börjar... Ja, men så här, det rullas ut framför en. Hur det kanske gick till. Och kanske saker som man själv hade velat ändra på. Men som sagt, man har inte de orden i den åldern. Man har inte den kunskapen, man har inte vetskapen. Man har inte modet. Att kanske våga lyssna på sig själv. Men det som du säger också tror jag. Att jag tror att idag så har vi. Dels det med verktyget att man faktiskt går och pratar. Jag menar, mina föräldrar är ju en generation. Där det var så här. Gick man till psykolog så var man ju sjuk. Liksom i huvudet. På ett negativt sätt. Och idag så är ju det lite så här. Ja men det är klart man springer och pratar med någon. Alltså det är så här. Man går till en PT. Man har en PT för hjärnan. Vilket jag tycker är superbra. Och verkligen någonting som jag själv. Jag har ju gått i terapi sedan jag var 20 till och från. Liksom, så att jag har ju verkligen utnyttjat den möjligheten att utvecklas på det sättet. Men jag tror också så här att det är. Jag tror inte heller att man på den tiden. På det glada liksom 90-talet. Visste hur påverkade barn blir och hur det följer med. Att så här, de där åren, det är inte som man kan liksom inte sudda bort det sen. Det som har hänt har hänt. Sen kan man förklara, men man kan liksom inte försvara allting.
Kan du gå tillbaka till din mamma eller pappa och säga, det här tyckte jag ni gjorde fel och jag har fått gå i terapi på grund av det här. Kan de förstå och lyssna in och be om ursäkt?
Ja, nu lever ju inte min pappa längre. Han och jag hade ganska bra samtal om det. Men sen är det väl så att det är inte alla människor som har så lätt att se sina egna fel och brister. Och är det så då är det inte så himla mycket att göra. Liksom. Man kan ha samtal, men sen måste man också någonstans gå till sig själv. Och så här, man måste alltid tänka varför. Alltså, om man ska... stånga så ska man ju någonstans det ska ske en förändring. Gör inte det så blir de där samtalen väldigt dränerande. Och då kan man ju ha samtal som ska liksom rensa upp ens barndom och uppväxt för att man minsann ska ha det sagt. Men om man vet någonstans att det inte kommer landa 100%, då måste man tänka så här, men antingen gör det för min skull. Men man måste lägga bort alla förväntningar. Det finns ingen idé att ha förväntningar på resultatet. Och det tror jag är viktigt att ta med sig. Och det, jag menar jag och många i min generation och kompisar till mig och vänner som har haft liksom skilsmässor i sin historia och så vidare. Som jag tror just tänker sig där, de vill göra upp med något slags förflutet. Och det tror jag alla kommer vilja. Det kommer, alltså, så här, inget föräldraskap är någonsin perfekt. Och det tror jag inte heller man ska sträva efter. Jag tror att man ska sträva efter att vara närvarande och inlyssnande. Och inte vara perfekt. För att jag tror att ska man själv måla upp sig som en perfekt mamma, då sätter ju det också, alltså jag då tänker jag, om jag skulle måla upp mig själv inför mina barn som någon slags perfekt mamma, då sätter ju det, då är vi ju där igen, att vi sätter press på dem och hur de ska bli. Då är perfekt någonting som är liksom en målbild. Och det är inte för mig, absolut inte. Mänsklig är en målbild för mig. Men det tror jag också kanske är en sak som har förändrats mycket generationsmässigt liksom. Och sen försöker man försöker väl kanske inte göra om de misstagen man anser att ens föräldrar gjorde.
Det är så roligt för att en del grejer som min morsa har gjort som jag tänker strök mig aldrig bli när jag blir gammal. Mm. Och sen bara, du är din mamma eller pappa.
Jo men så är det ju.
Spring flicka, spring.
Fast vet du vad jag tror? Jag tror så här, bara du känner det och att man är medveten om det. Det gör att du ändå någonstans på vägen kan få till en förändring liksom, om du vill det.
Vad är det du känner att du gör nu för dina barn som du saknade? Hur gamla är dina barn?
De är 6 och 8. Fyller 7 snart, så 7 och 8 är de snart.
De gyllene åren.
Ja, precis.
Vänta 5-6 år.
Det är 2 tjejer också.
Du ser, jag blivit gråhårig.
Ja. Det kommer bli intensivt. Jag vill nog inte jämföra mig så mycket med mina föräldrar. För att jag tror att det finns ju massa påverkan som har gjort att de blev som de blev som föräldrar och människor. Utan jag berättar hellre hur jag vill och försöker vara för mina barn. Och det är att jag är 100% närvarande. Jag lyssnar på dem. Jag låter dem vara precis de är. Jag har ingen önskelista på mina barn. Utan jag ser dem som inte färdiga individer. Men jag ser dem som individer in progress. Liksom. Och jag tycker det är jätteviktigt att de får vara det. Jag vill inte vara med och styra. Sen är jag där som, den, liksom, som deras trygghet såklart. Som de vet att jag löser alla situationer för dem om de inte kan lösa dem själva. Men jag försöker i den mån det går att de löser saker själva. Allt ifrån om de två diskuterar saker eller jag hör att det är någon osämja. Att så här, försök att bara låta dem lösa det. Jag tror att så här, du bygger ju upp ett kapital hela livet på känslor och upplevelser och så här. Jag kan tycka att om de misslyckas med någonting så kan jag någonstans se det som en vinst. Därför att om de inte misslyckas med något så kommer de ju inte veta hur det känns att lyckas. Så, förstår du? Om man hela tiden bäddar för att allting ska bli top notch för dem så tror jag att man gör dem en otjänst. Så att jag är väldigt mån om att vara deras stora trygghet, 100%. Och sen att de ska få vara de människorna de är. De får klä sig hur de vill. De har alltid fått klä sig precis hur de vill. De får se ut hur de vill. De får färga sitt hår rosa om de vill. De får klippa sig kort om de vill. Alltså jag har aldrig varit där och petat i det som sker i dem rent liksom, personlighetsmässigt. Nej, men precis.
Jag förstår. Och Emanuel likadan?
Ja, men vi är väldigt överens i vårt föräldraskap, det skulle jag säga. Jag är nog lite mer curling, tror jag, än vad han är.
Mamma.
Ja, så att, men vi är ändå väldigt överens och vi har samma liksom, tankar och åsikter. Och vi vill inte att de håller på med för mycket aktiviteter när de är för små. För vi vill vara med dem efter skolan. Vi vill inte hålla på och köra runt dem på 1000 olika grejer. Vi tänker att de kommer få intressen när det liksom, kommer framtiden i alla fall. Vi tycker om att resa, vi tycker om att visa dem världen. Och just att vi låter dem vara sig själva och vi ser dem och är de ledsna så behöver liksom att vara ledsen, det behöver inte gå över, man kan få vara ledsen, det är också en känsla liksom, man får vara arg, så att alla känslor är tillåtna hemma hos oss och det är vi överens om.
Bråkar de mycket?
Nej, faktiskt inte, de är varandras bästa, de är ju som man kallar pseudotvillingar. För de är ju födda mindre, det är 1,5 år mellan dem. Så att de vet ju inte om ett liv utan varandra och det märks verkligen. De är varandras bästa kompisar. Så det är klart att de är syskon, de bor under samma tak. Alla som bor under samma tak måste ju rika ihop lite då.
Nej, men jag undrar vad jag är ute för fel. Om jag ska
veta. Hur gamla är dina då?
Ja, men nu är de ju, en fyller 19 och en fyller 16. Så det är 3 år mellan dem. Jag tänkte, gud vad skönt, det är för mycket åldersskillnad för att jag ska bråka. Nej, det har varit golf.
Det är nog jag tror att det är den magiska åldersskillnaden för att de ska bråka om jag kollar till mina kompisar.
Det är bara att fråga mig. Svaret är ja.
Är det 2 tjejer eller?
2 killar.
Ja, 2 killar.
Det har varit golfklubbor och det har liksom varit fotbollar i huvudet. Och man har snott varandra sådana här konsoler och gömt undan grejer. Och man har kallat varandra för
de slåss inte, det gör de inte.
Herregud, det är brottningsmatch varje dag. Nu har det blivit lugnare.
Ja. Men jag tänker att de lär sig väl av det också.
Eller så tänker
konflikthantering.
Jag bara att det, ja, men så tänker jag bara att det är Guds straff.
Ja, kanske.
Kan dina barn italienska och spanska?
Spanska är de bättre på. Italienska kan de inte. Jag har absolut inte lärt mig italienska själv så bra att jag skulle kunna lära ut det vidare. Jag kan titta på tv och förstå och hänga med. Men jag, liksom, när jag kommer till Italien så får jag tunghäfta och blir nervös. Och blir sådär fånigt, typ som en 15-åring igen. Rädd för att göra bort mig. Men Manuel pratar ju spanska med hela sin familj. Så han har ju pratat väldigt mycket spanska med dem. De har spanska som hemspråk. Så att de är absolut mycket bättre på spanska än på italienska i alla fall.
Habla español.
Ja, säger hon på grito.
Du bara, till och med du. Ja. Har ni varit i Chile någonting?
Jag har varit i Chile en gång. Jag fick ett sånt sjukt roligt, precis när jag och Manuela träffades, vi var inte ens officiellt ihop, så fick jag ett väldigt roligt konferensierjobb i Argentina. Det var ett lyxjobb.
Grannlandet alltså.
Ja, precis, grannlandet till Chile. Och då var jag sådär nykär och bara kände att jag måste ju få med mig min, den här nya snubben på den här resan. Så då bjöd jag med Manuel, för det var väldigt bra betalt också för det här konferensiergigget. Så då bjöd jag med Manuel till Argentina, och då kontrade han med att bjuda mig 5 dagar till Chile i samma liksom veva där. Så att jag var 5 dagar i Chile, men vi hann med väldigt mycket. Han var väldigt strukturerad i sin resa, så jag känner att jag har sett liksom allt. Ja, men jag har sett huset där hans mamma växte upp, jag har sett lägenheter där de bodde som äldre, alltså där. Jag har täckt in i alla fall hans del av Chile, men jag skulle vilja åka dit och hänga där lite mer. Jag tycker att det är ett ashäftigt land, och framförallt väldigt, väldigt vackert med de här bergen som omsluter hela Santiago. Och sen har de ju så mycket, de har ju Påskön, de har ju alltså Patagonien, alltså allt där. Det finns så mycket runt omkring som man vill se, så att ja, men vi kommer absolut spendera mer tid där när barnen blir lite, ja men nu är de ju lite äldre, så från och med nu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men du, och du började din skådiskarriär när du var 14 år, säger du?
Jag var 3 faktiskt första gången jag filmade, men 14 var då jag liksom fick mitt första, så här, min första stora roll. Men det var ganska stor, i ungdomsprogrammet Bullen, som fanns på den tiden, vi som är
det kommer jag ihåg.
Födda, när vi är födda ungefär, kommer jag ihåg Bullen. Ja, då gjorde jag en tv-serie där, och det var ju samtidigt som jag gick första ring på gymnasiet. Och sen...
Vad, då var du 14, då har man ju inte börjat gymnasiet, tänker jag.
15-16 kanske var det, ja. Eller om jag spelade in den när jag gick i nian. Ja.
Vad var det för serie?
Den hette Svarta skallar och vita nätter. Det var Ola Fors med, och det var Erik Eriksson, och det är många därifrån som har gått vidare. Och sen så gick jag klart gymnasiet, och sen precis efter gymnasiet så började jag på en tv-serie som heter Skilda världar. Som blev ju liksom, ja men mitt stora genombrott, eller stora genombrott, men det var ju där jag liksom blev väl känd för svenska folket. För det var ju väldigt många som såg den tv-serien.
Jag med.
Ja, alltså det var ju liksom, vi hade ju, det fanns ju ingen konkurrens på den tiden. Så vi hade ju, jag tror vi hade 1,5 miljon tittare om dagen.
På den tiden?
Så, på alltså. Den tiden. Ja, men då fanns det ju ingen streaming. Då kunde du inte välja själv. Då fick du ju se det som serverades på tv. Och då var ju de här såperna, blev ju väldigt populära. Och det var mycket ungdomar med. Det var ju första gången man kunde se mycket ungdomar på tv på bra sändningstid. Liksom. Så att det blev ju, den här serien blev ju populära från väldigt unga åldrar upp till liksom, pensionärer. Så att, ja.
Gick du dit på en kastare då?
Ja, men den tv-serien som jag gjorde på för Bullen då, för SVT, den regisserades av Laurits Oskarsson, heter han, en regissör. Och han regisserade Skilda världar i början. Det var ju många regissörer, det var ju så här block. Man filmade ju hela tiden, så man kunde inte göra allt. Men han var en av de regissörerna som drog igång Skilda världar i Sverige. Och det var ju ett koncept som var inköpt från Australien. Och han kontaktade mig och sa att här finns en tjej som ska vara halvitalienska, jag tror att du skulle vara perfekt. Så då provade jag för den, så fick Tuva Novotny den rollen. Hon spelade en halvitalienska i Skilda världar. Och sen så låg jag på där under ett år, ringde varje månad och bara, glöm inte mig, glöm inte mig, glöm inte mig.
Ja, man, så, nu är så trött på hennes tjat, kom då Claudia.
Jag tror fan att det var så. Jeanette Klintberg som castade, till slut så ringde hon någon dag och var så här, nu ska vi in en gästroll här, Frida, hon ska vara raggabrud. ljud från Gnesta. Vi behöver, du vet. Så jag provfilmade faktiskt dagen innan min student. Och fick veta på min student att jag hade fått den rollen.
Dagen efter.
Ja, så det var ju skitroligt. Så att, ja, sen gjorde jag ju det. Jag skulle vara där i 3 månader. Jag blev kvar i 2,5 år. Så det var ju liksom hela min starten på min karriär när jag var ungdom.
Men han som skrev Skilda världar var ju även han som skrev Rederiet och Varuhuset.
Ja, alltså det var ju
och...
många. De var väl 10-15 författare. För det var ju som sagt, vi filmade ju alltså färdigt material en halvtimme om dagen. Så att vi filmade ju dubbla team och det var ju liksom, alltså man hade ju, ofta hade man ju så mellan 10-12 scener per dag, vilket ju är helt galet. Om man filmar en långfilm, för om man inte har varit inne i filmbranschen någonting, så filmar man kanske 2-3 scener på en dag. Här spelade vi in kanske 12 scener på en dag, så det var ju verkligen fabrik.
Ja, och då får man inte glömma att för folk som inte förstår hur lång tid det tar att spela in en 5 minuters scen kan ta flera timmar.
Ja, gud ja. Men så det fick du ju inte göra där. Nej, utan det var ju
det fick
så här,
vara lite halvdåligt.
Ja, och det var det ju också. Men, men det var väl någonstans, det funkade i alla fall uppenbarligen. För det var ju orimligt
som
populärt.
Bryr sig.
Nej.
Bella, jag tycker du är dum i huvudet. Ja, det tycker jag med, så dra åt helvete. Och sen bara, ja men det där blir bra.
Ja, lite så var det.
Men lite sådär typ, ja.
Och så lite otrohet och så lite intriger och så lite det så, och så, ja.
Det där som verkligheten.
Ja, som det är, som verkligheten.
Men jag tänker, då var ju du ändå inne i ditt skådespelarjobb samtidigt som dina föräldrar skilde sig.
Ja, det var jag precis. Jag började ju precis där någonstans, ja.
Och det var inte så att du kunde gå in i din roll och bara försöka
strunta
i det där?
Jo, men det gjorde jag nog då. Alltså det var liksom från det att jag var 15, om jag nu var 14 eller 15 när jag filmade min första serie, så har jag liksom, alltså då blev ju jag min egen på något sätt. Och sen körde jag mitt race.
Och vad har du haft för karriär efter Skilda världar?
Men sen har jag ju jobbat som skådespelare i princip, alltså fram till att jag fick barn, när jag lite tog ett aktivt beslut att, ja men pausa. Jag har ju gjort, ja men allt möjligt, från Svensson till Fjällbackamorden, till jag suttit i parlamentet, Tusenbröd, alltså jag har ju gjort en del. Men sen när jag fick Chloe för 8, snart 9 år sedan, så kände jag lite så här, nu vill jag göra något annat, jag vill ta en paus. Att vara skådespelare innebär ju väldigt mycket att sälja sig själv. Liksom, ja men du vet, vara framme, mingla, pitcha sig själv, höra av sig till producenter, höra av sig till castare. Och då tror jag att jag kände också så här att jag fick barn när jag skulle fylla 37, fick jag Chloe. Och jag kände nog att jag var ganska så här, ja men jag hade gjort så mycket kul. Så inte att jag var nöjd, men att jag var så här redo för en annan utmaning i livet. Och då tog jag lite sån paus. Så att jag filmade några små grejer under tiden jag hade små barn, men inte mycket. Men då bestämde jag mig däremot för att utveckla hela. För då hade jag jobbat med mina egna sociala medier ett tag. Och då bestämde jag mig för att liksom satsa på det och börja bygga då det som idag är Gallia Agency, som är en digital marknadsföringsbyrå. Och som jobbar med allt ifrån influencersamarbeten, alltså andras än mitt eget. Och sen även ta hand om, framförallt tar vi hand om företags sociala medier. För sociala medier behöver alla företag idag. Men det är inte alla som har personal som kan sköta om det. Och då går vi in liksom som en samarbetspartner och hjälper till med just sociala medier. Om det så är LinkedIn eller Instagram eller TikTok eller vad man nu behöver hjälp med.
Innan vi går in på det vill jag bara fråga. Vilken filmroll skulle du säga har varit den viktigaste i din karriär?
Men det, jag vet faktiskt inte vilken som har varit den viktigaste. Den frågan får jag ibland. Det är därför jag säger att jag inte vet så snabbt. Nej men alltså den allra viktigaste måste ju vara Skilda världar. Utan Skilda världar hade jag ju förmodligen inte... Det var ju ett jobb, men det var ju framförallt en skola. Alltså den kameravanan och den... liksom möjligheten att lära sig text och textförståelse, även om det var briefly och man kan skratta idag åt att det låter stolpigt och så här, men ändå att matas dagligen och lära sig 10-12 scener utan till på typ en bussresa, för jag var ju också 19 och var ute och festade varje kväll i princip, så att alltså, det var liksom det var verkligen, man manglades in i film- och tv-världen. Men sen finns det ju roller, jag vet när jag fick rollen som i Tusenbröder, som var en jättestor tv-serie på SVT, fortfarande en av Sveriges bästa tv-serier genom tiderna tycker jag. det var ju en sån här, för mig själv, att jag bara kände så här, jävlar, jag landade i den här rollen. Att komma ut från så här såpavärlden, när vi kom ut alla såpaskådisar, så var vi ju så här, vi var såpaskådisar. Och det skildes lite på de som gjorde SVT-drama och de som gjorde såpa och så här. Vi var lite så här, det var lite fult det vi höll på med. Men då landade en sån roll i SVT. Det var liksom fantastiskt för självförtroendet och självkänslan och så här. Så att alla roller har ju sin grej. Sen har ju Fjällbackamorden har ju varit jättepopulär och jätteomtyckta bland människor. Sen har jag en tv-serie nu som förhoppningsvis kommer ut snart. Som jag gjorde på, för Viaplay. Som också var en sån här roll, min första väldigt stora roll sen jag fick barn, som var en sån här riktig drömroll. Så att, alltså, alla roller har ju sin betydelse på något sätt, men jag hade ju nog inte varit där jag är idag om det inte hade varit för Skilda världar.
Jag tänker på Manuela allting, och det låter liksom som att ni har ett väldigt bra liv.
Ja, den rollen var ju viktig, annars hade jag inte träffat honom och haft två barn.
Var träffade du honom?
Nej, men han regisserade en tv-serie som heter Starke man. Som jag gjorde på SVT med Anders Jansson och Anna Blomberg och Magnus Mark. Otroligt rolig tv-serie om jag får säga själv. Lite som en så här, lite trä i The Office. Ja,
så den rollen var viktig. Var det kärlek vid första ögonkastet?
Alltså, jag tyckte att han var rätt snabbt alltså. Så att från min sida var, ja men jo, men det var det nog.
Om
men,
de ska ha.
Ja, lite så. Så att det, ja, men jag gillade honom väldigt, väldigt snabbt.
Fattade
där.
Han det då?
Ja, men det gjorde han nog. Vi var lite upptagna båda två kan man säga, så det var inte helt lämpligt. Men så är det ju i livet. Alltså det där med kärlek och barn och sånt, det är svårt att tajma det helt rätt. Så att alla ska bli nöjda.
Det är vad jag säger till människor ibland, att ni får inte glömma hela livet, det blir bara energier.
Ja, men lite så.
Och ibland möts två energier och så säger det bara pang, och då spelar det ingen roll.
Nej.
Du kan ha 10 barn var och vara gift och bara nej,
nej,
det här är mannen i mitt liv.
Ja, nej, vi hade inga barn och det är jag tacksam för.
Det förstår jag. Det förstår Du bara, jag är som min mamma, jag har skaffat massa barn. Din mamma är lite som en arabmorsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hur fan lyckas? Det är ändå rätt kul. Min mamma har fått 9 barn. Med samma.
Ja, det är bra.
Så min mamma är lite bättre än din mamma. Nej, det är hon inte. Men jag tänker så här. Det är aldrig så att ni bråkar eller tjafsar eller är oense om saker och ting.
Manuela och jag? Jo, gud, det kan vi absolut göra. Vi är ju liksom... vi har ju väldigt mycket energi båda två. Vi vill väldigt mycket båda två. Vi är ganska envisa båda två. Men vi är inte långsinta. Och vi är ganska, jag säger inte att vi lyckas med det här varje gång, för att jag vill inte måla upp någon sån bild, men vi är ganska bra på att se till att det ska komma något liksom konstruktivt ur om det har varit ett gräl eller ett bråk. Att det inte, liksom, att det inte bara ska rinna ut i sanden och så blir det repeat om en månad igen, utan vi är ganska bra på att säga okej, nu det här blev ju inte så bra och fan vad tråkigt det här var och så. Men att man liksom ändå någonstans ser så här, men varför blev det så här? Och oftast brukar vi ändå hitta någon typ av lösning på det mesta. Så att så absolut att vi kan bråka, men vi är också väldigt, väldigt kära i varandra efter 13 år. Och det är ju en lyx som inte så många får uppleva, känns det som, idag.
Det är helt otroligt.
Där många skiljer sig. Så att ja, nej, vi är lyckliga.
När startade du din mediebyrå?
Ja, men det är ett år sedan som vi liksom så här skaffade kontor och det fick ett namn. Men det är klart att hela min tanke och idén om det här har ju surrat i mitt huvud ganska länge. Och det kom ju från att jag själv började jobba ganska mycket som influencer parallellt med mitt skådespelaryrke. Och jag har alltid varit så fascinerad av den branschen. Alltså så här, hela den här, alltså att skapa content creation, att liksom filma, den här friheten i skapandet som det verkligen är med sociala medier. Att du, så här, du är fri att skapa vad fan du vill. Du kan göra det liksom in an instant. Du kan liksom, du och jag kan bestämma här och nu, vi ska filma en sketch för TikTok och den kan ligga upp om 10 minuter. Jag älskar den snabbheten. Från att ha växt upp i så här, tv- och filmvärlden, att alltid så här, jag har gjort en film, den kommer komma på bio om 2 år. Alltså, så jävla långa ledtider. Och så när jag upptäckte sociala medier, jag började med blogg och så för 12-13 år sedan. Sen när Instagram kom så var ju det liksom ännu bättre. Och nu finns TikTok och det är också jättekul. Och så här, jag har sett så jävla mycket potential i det där. Jag tycker det är så roligt och det är så kul att också få vara spindeln i nätet. Att inte bara vara den som står på andra sidan kameran eller liksom på framsidan av kameran och säga liksom, hej, å, gör samarbete med det här eller ditten och datten, utan att också få sy ihop och skapa kampanjer och tänka strategiskt. Och jag har alltid tyckt att det har varit så roligt, och så har jag väl inte riktigt vetat vad jag ska göra av den, både kunskapen men också glädjen i det. Och sen började jag se liksom så här, företag som hörde av sig till mig, som jag har träffat, och jag snackar ju mycket liksom, och sålde in mig själv. Så började jag se vilket behov det fanns, just kanske lite mindre företag som gärna sätter någon som den som sitter i receptionen får sköta sociala medier, eller någon annan som absolut inte vill men som måste, för att någon måste sköta sociala medier. Och då såg jag liksom en lucka att fylla, att så här, men här kan ju vi gå in då som ett bolag och jobba som lite som konsulter liksom, att så att vi har lite så här som ett, man kan säga kryssa i princip vad man vill ha hjälp med, om det är sociala medier, om man vill ha events eller om man vill göra nyhetsbrev och så här. Allt det där som man behöver lite stöttning i men som man kanske inte vill anställa en person att sköta. Så vi håller på för fullt, så vi sköter allt ifrån Nail Democracy som är en stor nagelkedja, hela deras innehåll. Vi sköter Tony Irvings Instagram och så här. Så vi har allt ifrån profiler till varumärken som vi jobbar med.
Var det inte Tony Irving som hade någon scam på sig häromdagen? Som
jag
skrev,
vet inte.
Jo, som det stod där han gick ut på sociala medier. Bara, det här är inte jag.
Jaha, just där, ja, men det han floderar ju alltid folk som... Ja. Nej, men det vi har gjort med just Tony Irving, han har ju ökat... Alltså jag tror vi började jobba med honom för ett halvår sedan. Jag tror han har fått 10 000 nya följare på den tiden. Och det vi gjorde med honom var att vi liksom gjorde ett koncept kring hans Instagram som har ju varit otroligt framgångsrikt. Att
matkonceptet.
Liksom, ja, matkonceptet och Tasty Tony och sen Feel Good Tuesday som han har. För han jobbar ju även som coach inom Feel Good. Sådär. Så att, ja, det är jätteroligt. Och det är verkligen så här, så om man pratar om framtiden och hur den ser ut, så har jag absolut ingen aning. Men jag kommer ju fortsätta bygga Gall Agency, och vi har ju liksom jättestora kunder på gång in, och om det blir av så blir det på ett sätt. Och det är det som är roligt, och det är det jag alltid älskat med världen som skådespelare också, att så här, den ena dagen är inte den andra lik, och det är det jag tycker är roligt.
Och hur ser du framåt då och jobba med din man? Jag tänker nu, Manuel, vill ni regissera och producera en ny film ihop?
Men alltså, vi kommer absolut fortsätta jobba tillsammans. Just nu är han väldigt aktiv i ett projekt där jag inte är inblandad, som han liksom har hållit på med ganska länge. Men vi är ju så här, vi kommer och går i varandras liv, och han jobbar ju även i mitt bolag ibland och jag jobbar i hans. Alltså, vi håller ju på, vi hänger ihop liksom. Vi kommer hänga upp för alltid. Så att vi kommer absolut jobba ihop.
Det är så coolt att höra.
Ja, men det har vi bestämt oss för båda två.
Nej, men alltså,
vad som än händer.
I really 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 love to hear that. Det är bra på min engelska. Nej, men det är så kul att höra liksom att det är så himla mycket negativitet hela tiden, och så får man bara höra hur liksom bra allting är.
Ja.
Man blir liksom glad.
Ja, men också så här, ja, allting är jättebra, men det behövs, precis det som vi var inne på förut med förväntningar. Det är också lite så här, vad har man för förväntningar på en relation? Är det att det ska vara happy go lucky, att det ska vara fjärilar i magen 24/7 och så här, då kommer det ju bli svårt att hålla måttet liksom. Men ja, någonstans, min förväntning på en relation, det är att man är ett jävligt bra team, att man är lösningsorienterade, absolut att man är, ja, att man är kära i varandra, men så här, det finns så himla många delar som ska funka, och att det behöver inte alltid vara, målet behöver inte alltid vara att det ska vara alltså man kan inte gå runt hela tiden och vara som nykär när man har varit upp i 13 år. Det man måste ta med i beräkningen då är att man är ett team. Och vi samarbetar kring våra barn, kring våra karriärer, kring varandras välmående. Alltså det är också så himla mycket arbete som ligger bakom en lyckad relation. Och det kommer jag i alla fall aldrig glömma bort. Och det tror jag vi är ganska överens om, han och jag. Att så här, ibland kommer det vara skitjobbigt. Och oftast är det skitkul. Men att det kommer också vara skitjobbigt. Och det får man ta.
Och hur kommer det sig att du har blivit så klok?
Ja, men det är väl de här 20 åren i terapi kanske. Det var fan jävligt dyrt kan jag säga. Men det har ju lönat sig.
Kan få ringa.
Ja, men jag har alltid varit intresserad av personlig utveckling. Jag har alltid liksom tyckt att det är spännande att titta inåt. Och också framförallt valuera mig själv. Att inte alltid bara gå på vad andra gör och inte gör. Som du sa, att det där, om någon pekar finger åt dig på andra sidan gatan. Men då, det är ju upp till mig. Vill jag att den människan ska äga mina känslor just nu, då kan jag ju, det är ganska enkelt. Det kanske är den enklaste vägen. Att gå och svära över det hela dagen och säga att hela min dag blev helt fucked up för att den här personen var så här och så här. Eller så går man till sig själv. Och jag tror att där har jag alltid varit väldigt intresserad av att här, lära känna mig själv på något sätt. Och det lönar sig ju. Det är ju. Man har ju 24 timmar om dygnet att tänka på om man nu tänker mycket. Så att det, är liksom, det har varit många tankar och mycket, mycket insikter. Men det är också ett arbete man aldrig blir färdig med.
Du, Claudia, du är även aktuell. Jag vet, du jobbar, du är mamma. Det går fort fram i ditt liv här. Vad säger man, det går fort i hockey. Du är ju aktuell med Förrädarna också.
Precis.
Berätta om det projektet.
Ja, ett psykologiskt spel som jag blev inkastad i maj, som nu sänds på TV4. Ja, alltså, vad ska man säga? Det är ju typ bland det galnaste jag har varit med om. I alla fall som jag frivilligt har ställt upp på. Ja, men det är ju, om några är bekanta med spelet Mafia som man kan spela som ett sällskapsspel, så är ju det här lite påminner ju om det. Och det är ju ett holländskt koncept från början som nu finns i Sverige då. Där vi 18 mer eller mindre kända profiler som bor på ett slott. I första programmet så är det tre stycken som blir utsedda som förrädare. Och det får ju publiken veta, men inte vi som var med då. Och sen så ska vi leva tillsammans, så ska vi försöka lista ut. Vi som är trogna ska försöka lista ut vilka som är förrädare. Och förrädarna ska ju försöka lura oss hela vägen i mål. Så att nu har jag ju, vet inte vilket avsnitt vi är på, nu 3 tror jag. Och ja, jag är kvar, so far i alla fall.
För det är en som åker ut varje avsnitt.
Ja, det är 2 som åker ut varje avsnitt. För en 2. Blir mördad i varje avsnitt och en blir ju utröstad. Så mordet tar ju förrädarna hand om. Och utröstningen är ju det vi trogna som tar hand om då. Då ska ju vi försöka rösta ut någon som är förrädare. Och det är omöjligt.
Ja, typ. Alltså är det omöjligt?
Nej, men det var skitsvårt. Nu när man ser det i efterhand och när man har fått, liksom, när man vet svart på vitt vilka som är förrädare, då kan man ju såklart se tendenser. Det kan även jag göra när jag sitter och tittar på det. Men alltså när man var där, ja, men det var helt omöjligt. Du vet, bara hålla reda på 18 eller 17 nya människor som du aldrig har träffat förut. Man hade väl sagt hej till någon innan, men alltså, jag kände verkligen inte någon som var där.
Men du kan ju lika gärna vara en av förrädarna.
Ja, men det visste jag ju att jag inte var. Alltså så här, man får ju de här rollerna.
Ja.
Det är liksom en sittning vid ett runt bord. Och så är det Dragomir Mirtzic de Gago som är programledare. Och han går runt och lägger sin hand på 3 personers axlar. Och de 3 är förrädarna. Så de vet ju direkt vilka de är. Men vi vet ju inte det. Och nu när man ser det i efterhand så kan man ju absolut se så här, ja, men hon är ju lite genomskinlig där. Eller han är lite... Men det var så fruktansvärt svårt att veta.
Fast det är ju ett roligt spel.
Ja. Sjukt roligt spel. Och det är bland det roligaste jag har gjort i sån här underhållningsväg.
Ja, men när han lägger sin hand på deras axel, de får reda på att de är föräldrarna. Mm. Så att när ni kommer dit 18 personer så vet ni inte vad ni ska bli, om ni blir föräldrarna eller icke-föräldrarna. Du säger att ni sitter vid ett runt bord och han slår sin hand. Vad då, sitter ni med ögonbindel då?
Ja, precis. Då hade ju alla masker på sig. Så det var ju det som skedde i första programmet.
Och det gick inte att se vem som...
Nej, det var omöjligt. Alltså han gick ju... Jag tror att han, alltså i tv så såg det ut som att han gick ett varv runt bordet och la sin hand på 3 axlar. Och då kan man ju tycka, men gud, man hörde väl var han stannade någonstans eller så här. Men alltså, han gick säkert... Om han gick kanske 15 varv. Alltså vi satt i 10 minuter tror jag med maskerna på oss. Men det blir inte så bra tv.
Hade ni snäcker i öronen?
Nej,
musik?
Nej, det var musik i lokalen. Liksom.
Så han kunde lika gärna bara toucha en axel?
Och det var det han gjorde. Så han, det var ju det enda, men det kände man ju då. Om man var där så kände man ju att han touchade en axel. Liksom. Men,
och din axel touchade sen?
Nej, absolut inte. Så att jag blev trogen.
Herregud.
Så
att,
ja. Nej, men det
och vad gör ni i den här... För ja, men, det är ju ett docusoppa-program kan man ju säga.
Ja, det är ju ett tävlingsprogram liksom, med kända profiler. Ja, men det är ju då att alltså, hela spelet går egentligen ut på att de trogna ska ta reda på vilka som är förrädare. För att om det är förrädare kvar i finalen så kommer förrädarna ta hem alla pengar. Och de här pengarna vinner vi som team, att vi jobbar tillsammans. Varje program har vi en utmaning och där är det liksom inte förrädare och trogna, eftersom vi inte själva vet uppdelningen. Utan där jobbar vi alla tillsammans i team för att tjäna ihop till en pengapott som då någon sista programmet ska vinna.
Ja, men jag tänker då på förrädarna.
Mm.
För förrädarna vet ju inte om de andra förrädarna.
Jo, det vet de. De träffas ju varje kväll och mördar någon.
Aha, och vilka vill de mörda då?
De vill det, det är ju allt möjligt. Får man nästan se programmet så förstår man ju upplägget. Men de vill ju, alltså, de vill ju ta ut sådana som kanske höjer sin röst för mycket. Som kan få ut, som kan vända blickarna mot dem själva. De vill ju liksom... De
så
vill
det
ju
gäller ju som en icke-förrädare att inte visa dem att man tror att de är förrädare.
Ja, absolut. Och det var ju olika, alla spelade ju olika. Vissa höll sig under radarn just för det som du sa, att man liksom inte vill märkas. Vissa tog ju tillfället i akt och kände att nu vill jag verkligen visa att jag har dem på liksom, att jag är dem på spåret. Och det var väl så här lite med blandade resultat hur man skulle spela det spelet. Alla körde ju på sitt eget race. Liksom.
Jo, men vad händer om jag vet vem förrädaren är redan i program 3? Kan jag säga det? Jag tror att Claudia är förrädaren.
Ja, det kan du säga. Det är ju det som är poängen att du ska säga det. Du vet ju det aldrig till 100%. För att förrädarna får inte tala om att de är förrädare till någon. Liksom. Eller det skulle de inte göra. Det hade ju varit korkat om de gjorde det. Men alltså, misstänker du att någon är förrädare? Absolut. Då är det ju... Det är ju den sittningen vi har i varje program, de trogna, där vi har möjlighet att rösta ut en förrädare.
Okej, och om man röstar fel då?
Ja, då röstar man ut en trogen, och det har ju hänt i de första 3 programmen.
Jaha.
Så just nu röstar vi bara ut oss själva.
Okej, så förrädarna sitter med er och försöker såklart rösta ut en trogen.
Och få bort ögonen från sig själva, såklart.
Ja.
För de vill ju inte att deras namn ska börja tas upp, för då får de ju ögon på sig, och så under hela dagarna när man gör liksom utmaningar och allt möjligt, så har man ju koll på vissa personer. Liksom.
Har ni haft bra tittarsiffror?
Jag tror det. Det känns som att det är ett väldigt populärt program. Men jag har ingen koll på statistiken.
Har du varit borta från barnen mycket när ni har bott på det här slottet?
Spelningen var ju ungefär lite mindre än 2 veckor. Det är första gången jag var ifrån mina barn. Jag var ju hemma, mamma i 5 år ska ju tilläggas. Det är inte så vanligt nu för tiden. Och har ju aldrig sovit ifrån mitt yngsta barn förrän jag gjorde det här. Och då är hon 7 år.
Och då var det bye bye.
Min största huvudbry när jag skulle gå in i förrädarna, att så här, det här kan bli nästan 2 veckors tid som jag ska vara borta från mina barn. Och det var ju skitjobbigt. Alltså det var ju nog den största psykologiska utmaningen för mig. Men så här, i efterhand så var det så värt det. Och också så här, jag menar, jag är ju världens bästa man och de har världens bästa pappa. Så att det var inte som att de hade det tråkigt på något sätt.
Jag tänker på Josefin Bornebusch här. Har hon gett dig några kloka råd inom ditt yrke?
Jag är ju 3 år äldre än henne. Så det är
hon
som
kan ta sig bra sen.
nej, men vi har väl alltid stöttat och pushat varandra. Och vi frågar ju varandra ständigt om, ja, men om allt. Om livet. Så här, absolut. Hon är ju en väldigt klok människa. Och det anser jag nog att jag är också. Så vi är bra för varandra.
Så när ni slår era kloka huvuden ihop. Ja. Då blir ni ju...
Det är kanske därför vi inte har jobbat så mycket med varandra. För vi är så kloka på varsitt håll.
Nej, ni blir, vad säger man på svenska? Ni blir helt oslagbara.
Ja, precis. Det kanske blir en sån klokhet overload. Så att, ja.
Hälsa Manuel och tack snälla för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Tack, så härligt samtal. Tack.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.